Välkomna till Varför skjuter Downing med kusinerna Oskar Öberg och...
Carl Blom.
Då kör vi! Lyssnarna på något sätt att det kommer vara typ en liten så här Harry Potter-värld vi kommer gå in i.
Ja, men jag har ju en, alltså jag kan väl säga så här, innan du kör igång så har jag liksom att tänkte jag säga bara kväll eller veckans tema är ju, eller vi har lite festtema den här veckan.
Ja.
Och då tänkte jag säga bara men, att vi båda är festliga killar och att jag är en uppnådd student i sina bästa år och att du har en stark festerien i dig.
Ja,
men du vet, det är bara köra och fjantigt liksom. Och då kommer jag köra liksom, ja, med lite snack så här om man funderar kring hur en fest är uppbyggd och dynamik och ja, med lite sådana grejer liksom.
Det känns som att jag kommer sitta och cringe här då du så här, nämner att vi är festliga killar.
ja men det är ju på skämtnivå. Alltså, du får gärna skratta när jag säger det liksom.
Nu kommer jag inte skratta. Du kan inte säga men gå inte förberedd.
Nej, precis. Jag skulle inte sagt det där, men grejen är att om jag hade sagt det så skulle du cringe som. Jag är ju en Uppsala student då i sina bästa år egentligen. Och Oskar, du har ju en ganska stor festarien i dig.
Ja, men det har jag.
Du festar ju ofta.
Ja.
Ett på en förfest kan jag tänka mig att du är.
Vad säger du?
Jag har inte festat med dig jätteofta, men...
Vi kan få köra en pubrunda snart i, vad heter det, Uppsala.
Ja, men det är rimligt. Mm. Jag har ju inte varit på stocken än. I alla fall. Ja, men i alla fall så... så här, jag ringde dig i veckan och pratade lite grann om fest och sådär. Jag minns inte vad det var jag nämnde. Men man pratar ju ofta om det här med fester och festdynamik. Alltså hur en bra fest egentligen är uppbyggd.
Ja.
Det är någonting man resonerar gärna kring när man är bakis, du vet, så dagen efter på en brunch eller någonting. Så hur lång förfesten ska vara, vilka folk som ska bjudas in, när man ska dra vidare till storfesten och så vidare och så vidare. Och i stridens hetta då, om man noterar här ännu en krigsmetafor. Det sker ju alla, du vet, alla reaktionerna liksom, när man väl festar sker väldigt in i det. Alltså, alla initiativ sker väldigt spontant liksom. Det är ju inte någon större planering, något större plan bakom dem.
Nej.
Och ofta har de då självklart en väldigt irrationell karaktär, de här spontana initiativen, på grund av alkoholen då, som får betraktas som festens viktigaste parameter.
Absolut.
Den centrala. Men då försöker, som sagt, jag försöker så här ständigt hitta så här kausala samband mellan vissa händelser, till exempel. Och det finns ju sådana samband under fester. Ja, men alltså, vissa seriösa forskare menar till exempel att det finns en tydlig korrelation mellan alkoholintag och sex.
Ja.
Eller att mäns...
det är väl fullt rimligt egentligen.
Ja, precis. Eller att mäns offentliga urineringsfrekvens ökar exponentiellt i takt med ett ökat alkoholintag.
Ja, men det har man sett.
Ja. Och det finns ju en bred forskningslitteratur i det här ämnet. Som jag just behandlat. Och de behandlar just hur den här episka festen ska se ut. Så jag har inför det här avsnittet egentligen betat av ett antal avhandlingar. Och jag pratade om framförallt kanske om The Eurotrip, Beerfest, American Pie, Supersugen. Och så då kanske framförallt Project X, den senaste avhandlingen igen, kan man väl säga.
Project X? Vad är det för någonting?
Det är, men Oscar, så där får du ju inte säga inför ett sånt här program. Nej, men alltså det är ju, Project X är egentligen, alltså college-rullarnas college-rulle. Det är alltså... fem, du vet, så här klassiska college dudes. Som, vi har någon nobody, någon så här fjant som har lite stiffler i sig. Och så sen så två så här, du vet, tjockisar som aldrig har varit med om någonting hela sitt liv.
Nej.
Och så sen så ska de ha födelsedagsfest för en av killarna. Och du vet så här, det är typiskt där de oroar sig för ifall någon ska komma. Men då går den här killen runt på liksom... På college och säga att alla ska komma. Och så sen så slutar det med att festen spårar ur. Och det händer massa grejer, du vet så här. Ja, men du vet så här, brudar, tuttar, alkohol, bilar i pooler.
Ja, jag hör ju på direkten. Jag måste ju kolla upp det här. Ja,
absolut.
Absolut.
I alla fall. Och jag hade tänkt lite grann att vi i dagens avsnitt skulle kunna skänka ett bidrag till den här forskningsgrenen då. Med din hjälp, Oskar.
Yes.
Och vi går nu in i ett hypotetiskt scenario.
Mm.
Du, Oskar, du får vara Mikael Bindefeld för en dag.
Men jag vill inte vara Bindefeld. Kan jag inte få vara någon annan? Kan jag få vara Stifler i alla fall?
Stifler. Men han är festfixare.
Ja, men det är han ju. Ja. Det är han som styr festerna liksom.
Ja, okej. Okay. Ja, men du ska anordna en stor fest med både sittning liksom och eftersläpp. Alltså lite som, lite som på en nation när man är student liksom.
Ja.
Och i egenskap av festfixare får du då bjuda in precis vilka du vill för att skapa den här perfekta dynamiken på festen. Ja. Förutsatt då att de är Premier League-spelare. Mm. Och där kom vårt lilla fotbollstema in också. Kombinerat med ett festtema.
Ja.
Din uppgift består i att utifrån en planritning som jag då snart ska berätta mer om. Bestämma vilka spelare du skulle bjuda in. Och vilka omgivningar som respektive spelare trivs i. Och då kör en större reflektion efteråt kring hur det skulle kunna se ut det här.
Ja.
Men jag ska dra planritningen för dig och för våra lyssnare då.
Do it.
Framimproviserad en bakislördag. Nu ska vi se. Vi tänker oss en stor svensk gammal trävilla i ett ganska vanligt villa / radhusområde någonstans i Sverige. Och för att väcka lite konnotationer för folk så, från Umeå trakten så tänker jag mig ju någonting i Skarinska hållet.
Skarinska hållet?
Ja, vi har ganska många lyssnare från Umeå. Så Skarin...
Om vi ska ta Uppsala då skulle vi nästan bara kunna ta en nation egentligen.
Där kanske.
Vad säger du som?
Snärkes till exempel.
Ja, men typ Snärkan ungefär.
När spelarna kommer in genom dörren då möts de av en smal hall, ekande trägolv, mycket mörk belysning. Och hallen leder då direkt till en ganska knarrig trappa som sedan delar upp villan i två delar. Alltså vi snackar om övervåningen nu.
Mm.
Och till vänster då, när man kommer upp på övervåningen, finns det stora middagsrummet.
Yes.
Väldigt viktigt rum, för här kommer den stora sittningen ske då.
Ja.
Som senare leder in till dansgolv med en mindre scen för en DJ. Som vi kan kalla för Rotundan då. Döpt efter det legendariska dansgolvet på Corona i Umeå. om man istället då tar till höger i toppen av trappan, man tar inte in till middagsrummet och rotundan nu, så kommer man till ett mindre kök då, som senare övergår till ett vardagsrum om man fortsätter vid köket. Så köket är liksom ett genomströmningsrum. Och längst i denna del finns då även sovrummet. Så sovrum, vardagsrum och kök på en del, och så middagsrum och rotunda på ena sidan. I en stor villa. Och vi kan väl egentligen börja då med middagen, Oskar?
Absolut, absolut. Berätta lite vad...
Jag ska bara ta en klunk folköl först.
Det kan man faktiskt säga också, att vi sitter och dricker öl just nu. Ja. Bara för att försöka komma lite i stämning till det här avsnittet.
Precis. Yes, och innan festen som sagt dras igång kommer ju en lång, något formell middag hållas. Där du i egenskap av festfixare får bjuda in spelare då.
Ja.
Och för att den här stunden ska bli gemytlig och för att, ska man säga, främja ett djup i eventuella diskussioner så är antalet inbjudningar begränsat.
Ja.
Och då är det mina frågor till dig då, till den här middagen som hålls kanske från, säg, 18 till 20, 21, någonting.
Ja.
Ska spela glömmer du inte att bjuda in?
Ja.
Och tänk då på att den här festen stundar och att en trevlig middag är en viktig inledning på en stor fest. Vilka går bra ihop? Vilka har vettiga saker att säga? Vilket vinnande koncept väljer du för att få en trevlig middag?
Mm.
Shoot.
Absolut. Alltså det man kan börja säga egentligen, det är väl att en middag då, det blir som någon slags av förfest egentligen.
Ja.
Det är ungefär som med uppvärmningen till en fotbollsmatch. Att man vill som få igång musklerna.
Precis. Men här får du vara selektiv också. För det är inte så många som ska bjudas in.
Nej, men exakt. Alltså jag är inte supermånga. Men jag kan ju börja liksom så här, berätta lite hur jag har tänkt egentligen. Alltså, för det första är så här, en faktor är åldern egentligen. Alltså, på den här middagen kommer jag inte riktigt palla med några så här tonåringar. Så jag har gått för lite äldre människor. Nummer två, det är så här språket. Alltså, så här, eftersom jag ändå är rätt begränsad på typ spanska och franska och andra språk, så blir det ju att de som inte snackar flytande engelska, alltså de måste tyvärr ryka, Kalla.
Ja.
Förstår du tanken?
Ja, jag förstår absolut tanken.
Det är trist egentligen. Alltså jag kan tänka mig att spanjorerna är jävligt roliga egentligen att ha.
Du tror det?
Ja, men alltså spanjorer, inte de så här typiska middagsmänniskor. Kan du tänka dig att säga att så här Cazorla, Mata, Micho liknande kan styra upp en så här riktigt
Sala
härlig.
kan nog vara ganska rolig, men säg David Silva.
Nej, men typ Mata kan jag också tänka mig ganska rolig. Men i alla fall, och sen typ faktor 3, då har jag tänkt att de ska vara, alltså de måste ju vara lättsamma. Alltså om jag ska få igång de här härliga musklerna för senare kvällen, då orkar ju inte riktigt ta med de här sammanbitna Robert Hutt-människorna.
du hade tänkt på honom länge eller?
Ja, men då jag hade tänkt på honom länge. Men han ryker tyvärr också.
Ja. Tyvärr inte med honom i tankarna.
Så då jag skickar sig inbjudningarna, då finns det ändå ett kuvert som jag kommer extra noggrant se till att det kommer iväg.
Ja.
Ja, men du vet, man skickar nästan ett extra kuvert för att man varit på den säkra sidan.
Mm, precis.
Jag har här valt Rio Ferdinand.
Okej.
Okay. Och då tänker jag så här, att Rio, om man tänker så här, Rio anno 2002, han hade ju tagit en helt annan roll på festen.
Ja, absolut.
Men jag tänker ändå så att Ferdinand anno 2013, alltså han har många egenskaper som jag söker vid ett middagsbord. Mm. Du vet, han är social, han har stories att berätta, du vet, den tunga uppväxten, om festerna på Ayia Napa, om galenskapen Leeds och alla vinster i United.
Ja,
och
han har ju Leeds-faktorn framför
exakt,
allt. Den
exakt.
Är ju otroligt viktig i sammanhanget. Den hade jag helt glömt bort när det gäller honom. Jag tänkte
nej, men,
med honom.
Ja, absolut. Och sen har ju han känner mycket så här showbiz-människor också.
Mm.
Och sen tänker jag också att Rio, du vet, han är lite halvgangster. Så i slutet av middagen, alltså då smekar han fram ett par Crystal.
Men alltså min enda invändning är att jag tror att alltså, han är inte den optimala personen för att främja den här gemytliga gemenskapen. Han kan vara ganska konfrontativ, jag tänker mig.
Nej, men jag tror inte det. Alltså jag tror faktiskt att Rio är ganska, vad heter det, mysig med andra människor. Jag såg någon så här Instagram-bild och han satt och käkade middag med Van Persie och han hyfsat nyligen hade kommit till United.
Ja.
Alltså jag tror han är ganska inkluderande som människa.
Ja, men då är jag beredd att godkänna. Men du är medveten om nu att du kan ju inte bjuda in John Terry till middag.
Ja, men jag kan vänta, Kalle. I alla fall, så här, nummer 2 som får följa med, den kanske också verkar lite så här till en början.
Mm.
Som ett såhär snedsteg. Man tänker, Oscar, hur tänkte du här och så? Men jag har ändå tagit med Craig Bellamy.
Ja, men jag har också tagit med honom.
Ja, och det är på samma sätt där liksom så här att han hade inte varit superbra kanske för typ 7-8 år sedan eller något sånt där. Men nu har ju faktiskt en jävligt intressant så här historia på grund av den han har varit. Så om man inte, alltså så här, om man ser till då att han inte blir full, då tror jag att man kan ha en riktigt härlig stund med Bellamy.
Precis. Och så framförallt, alltså han har ju åsikter, det är ju viktigt. Han har edge.
Ja.
Och
yes.
Han är liksom, har man ett i övrigt väldigt lyssnande och accepterande bord, inkluderande bord, så är han ju den här energiska killen som har mycket att säga liksom.
Absolut,
han
absolut.
Han har ju gjort bra grejer vid sidan om planen som gör honom till medveten person, projektiserar Leona och sådana grejer tror jag.
Ja.
Så att, det är
exakt,
inget upp på honom.
Nej, men exakt. Så jag tror att han är intressant att ha runt bordet. Sen har jag faktiskt tagit kanske så här Premier League superveteran, så här Brad Friedel.
Okej.
Okay. Mm. Men jag tänker så här att han lär vara så här jäkligt god att ha runt bordet. Och du vet, han kan vara så en liten lugnande kraft om Bellamy blir lite väl hetsig.
Ja, jag tänker mig dock att han kan vara lite introvert.
Men jag tror inte det. Alltså jag tror att, och han är ju dessutom, han gillar ju så här yoga och sådana så lite mer flummiga saker.
Han gör det.
Ja, han introducerade ju så här yoga-begreppet till Harry Redknapp där det var i Spurs.
Okej.
Okay. Som blev mycket populärt.
Mm.
Så jag tänker, du vet ju att jag är lite flummig också.
Jo.
Så jag tar gärna de diskussionerna.
Mm. Mm.
Och sen som en sista gäst egentligen då. Alltså du har ju, det är inte så jättemånga som
Nej.
Kommer få hänga vid det här.
Nej.
Men då har jag ändå tänkt så här, du vet, Paradis-tävlingens vinnare. Alltså Senderos.
Okej. Okay. Med
du, vet,
turneringen. Du har ju någon grej för Senderos. Du känner ju ett behov av honom i varje program.
Ja, men det är klart, jag är ju fascinerad av människan Senderos. Men han har ju, du vet, en multikulturell bakgrund. Serbisk pappa, spansk mamma. Och så har han ju dessutom så här, jag måste ju ha någon runt middagsbordet som har inside stories till Arsene, Kalle.
Ja, jo, det är klart. Du har tänkt lite egoistiskt här märker jag också.
Men det är klart jag har. Alltså, så här, varför skulle jag inte göra det? Jag är ju stiftare,
ja,
jag är ju kastfixare.
Ja okej, okay, men jag tänkte liksom att jag inte ska sitta primärt vid bordet. Utan det är bara de här som ska ha en bra middag tillsammans.
Okej, om inte jag sitter vid bordet, då har jag ju faktiskt tänkt att jag vill, då kommer jag skicka den sista inbjudan till John Terry och sätta mitt emot Ferdinand och bredvid Bellamy.
Ja, men det blir en dålig fest. Men vi är ju båda ändå så här lite, det är ju lite stjärnorna på slottet varning på våra middag. Det är det ju absolut.
Ja.
Du vet, alla ska berätta sin egen story lite grann. Och jag har ändå varit inne på lite på samma tema. Jag har ju också, jag kan bara addera mina val. Jag har också valt Kolo Touré.
Ja.
Jag tänker att han har en ganska bred erfarenhet. Har sett det mesta. Alltså från Abidjan till affärsskraporna i London. Och jag tänker att han kan bidra med insikt och vara öppen för andras berättelser också. Liksom. Ja. Han verkar så jävla glad, Kolo Touré, också. Samtidigt som han har det här sociala djupet också, tror jag.
Absolut, och jag tror han har ett stort hjärta också.
Men sa du, han har?
Han har ett stort hjärta.
Ja,
så det blir en kärleksfull stämning med så här, Touré.
Sen tror jag också att jag skulle kunna bjuda in Joe Cole.
Mm.
Jag tror att han är en intressant person. Jag tror att han är ganska medveten, alltså intellektuell och intellektuell är fan att ta i. Men han kan säga en del skarpa grejer, det kan jag ändå tänka mig.
Men du vet, på samma sätt som du tänkte Brad Friedel var lite introvert. Kan inte, jag får bara en liten minikänsla av att Joe Cole kan vara lite introvert liksom, i ett middagssällskap och så.
Jo, det kan du kanske ha rätt i. Men jag tror att ha några engelska wingmans, precis.
Sitta med typ sådana som Rio Ferdinand och Jeremy Defoe eller några sådana där.
Ja, men börjar Rio Ferdinand hacka på John Terry så kan ändå han säga men jag tycker det är en trevlig grabb, bla bla bla, bla hit och dit. Du vet, så han kan bidra med Chelsea-perspektivet på något sätt.
Absolut, om jag bytit in Terry så är det bra om jag Cole hakar.
Mm. Sen har jag också Jonas Olsson faktiskt.
Men där, alltså jag tänkte också på Jonas Olsson, men då tänkte jag liksom så här, Kalle, det kommer döda för festen.
Ja, du tänker att...
Alltså det blir för djupt tror jag med Jonas Olsson. Han kommer dra in alla de här rasismgrejerna och hela den. Och du vet såhär, Rio har ju nyss öppnat crystalflaskan och då börjar Jonas komma in för det där liksom tunga niva perspektiven.
Ja. De första inbjudningarna börjar hagla in till nya på festen. Nu är middagen avslutad. Den sista desserten har blivit serverad. Craig Bellamy har sörplat ut det sista utav sin konjak. Och det börjar ta sig för de övriga. Nu är det dags att bjuda in nya spelare på festen. För att utvidga den helt enkelt.
Ja.
Här tänker vi oss att dels bjuder vi in massa random hangarounds. Men framförallt så är målet den här, nu är klockan fram mot 9 på kvällen. Det är dags att börja få igång människor.
Inte
bara salongsberusade, utan nu ska fyllan ta plats.
Ja.
Och då flyttar vi in i köket primärt.
Exakt.
Och i huset finns då, som sagt, ett mindre kök där, där är ett gäng här runt 5-10 pers tar plats. Kanske några fler.
Ja,
runt 10-15 kanske till och med.
Ja.
Och här är egentligen stämning på topp. Och samtliga i rummet är ändå ganska lagom berusade. Lättsam atmosfär. Och rummet är föremål som sagt för stor genomströmning. Det finns ingen större plats egentligen för djupare diskussioner. Utan här briljerar ju alltså den klassiske kvicke förfestaren. Alltså den humoristiske. Och den som sagt är bra på förfest drivs här. Men även den sympatiske som mer än gärna ställer upp med ett gott skratt liksom. Så mina frågor till dig, Oskar, är här. Vilka sitter här i det här rummet? Vem är bäst på grabbsnack? Vem är den som håller på alla på gott humör och är själva limmet i det här rummet? Shoot.
Alltså, så här, som jag har sagt till dig, alltså jag tänker att det här är en bra plats för ölspel, Kalle. Alltså här vill man ha typ en stiffler-typ, du vet, en som är så här, jag ser inte så här yberbarnslig, men ganska barnslig och kan på något sätt så här skrika igång alla. Ja, men typ en Daniel Nanskog egentligen.
Ja.
Ja, men typ såhär noll substans, men såhär någon slags av energi, elektrisk energi.
Ja, precis. Och så sen så, och få med alla liksom. Alltså alla ska med, måste ha en alla ska med ideologi liksom.
Exakt, en inkluderande aura.
Mm.
Alltså så då blir det, alltså det här kan ju vara en av kvällens givna.
Mm.
Lukas Podolski.
Lukas Podolski.
Ja, alltså, han är ju på något sätt så här Premier Leagues egna Stifler.
Du tänker ju lite kopplat till utseendet nu också. Alltså börjar Lucas köra upp luggen liksom, så är han ju nästan där utseendemässigt.
Ja, det är han ju. Men så här, för då Eboué, du minns ju att han var lite så här omklädningsrummets pajas i Arsenal.
Mm.
Under ett par år. Men så här, då Eboué stack, då var det som att man sökte efter en ny.
Mm.
Och då Poddy kom till klubben.
Mm.
Alltså det var perfekt.
Mm.
Så jag tänker ändå så att Poddy, han kommer leverera 100% energi och 100% glädje. Alltså du vet att det ropas ut att en ber på en turneringen på väg att börja i köket.
Sen tänker jag, alltså apropå Arsenal, det här är ingen person som kanske bidrar till själva stämningen, men som mer än gärna bjuder på ett gott skratt. Kan inte det vara Thomas Rosicki? Han är inte pigg också. Han är pigg.
Ja, men alltså det är det. Jag tror att Rosicki kommer hänga ett annat rum, Kalle.
Mm-hmm. Jag var inne på att han var en bra ölpong eller en beerpongspelare.
Ja, men det är möjligt. Det är möjligt faktiskt sådär. På tal om det liksom, såhär, vem skulle vinna en beerpong liksom i Premier League?
Jag tänker att någon av brassarna är ganska bra på beerpong. Kan inte David Luiz bara flyta hem där liksom? På det, han kommer in där med ett skratt och så bara, ja, spelar ni liksom? Ja, men kom igen, joina liksom. Och sen så bara kliver han dit och så sen dominerar han.
Det skulle vara så. Men jag tänker också så här att check, alltså du vet med sin långa arm. Alltså egentligen får man inte ha armbågen så här förbi bordet, men jag tror att så här alla är så fulla så de märker inte att check, han sträcker sig väldigt långt. Och plötsligt droppar han bara ner den.
Ja. Sen skulle det vara intressant att se hur Peter Crouch presterar i en sån här tävling, för man har ju ändå känslan att han har ju feeling i det han gör. Och han har långa armar också.
Absolut,
han,
men
han presterar även på fyllan, kan jag tänka mig. Han är van han är van att vara på fyllan.
Absolut, men om man talar om feeling så tänker jag ändå så Özil, alltså han har väl ändå bäst känsla i hela liksom så här.
Och tydligen så har ju ändå vad heter Real-presidenten utropat honom till första klassens festare, så att han kanske har det i sig även på fest.
Ja, jag tror det. Men så här vidare då, de som jag tror skulle kunna vara viktiga för det här rummet.
Mm.
Då tänker jag Joe Hart.
Exakt vad jag tänkte också.
Du vet, han kommer vara ansvarig för kegstand hörnan egentligen.
Ja. Det är så uppenbart. Alltså Joe Hart är ju, jag tror att han är en av de viktigaste inbjudningarna av alla egentligen.
Ja, men absolut. Men tillsammans med Podolski i det här rummet så tror jag verkligen att det kan bli en så här inkluderande miljö, en energifull miljö.
Mm, verkligen.
Men sen tänker jag några som skulle kunna så här komplettera de här ganska bra. Jag har bjudit in Ian Holloway.
Okej. Okay.
Du vet, han kommer stå och kommentera olika ölspelen och du vet, leverera one-liners.
Jo, vi ska ju tillägga att egentligen så var det ju inte tillåt att bjuda in tränare, men Holloway är ett uppenbart undantag här. Jag har också med honom på en annan plats, men fortsätt.
Ja, men sen tänker jag också så här att det kan vara bra att ha en Andy Carroll här också. Du vet, alla fester kan behöva en Jordi.
Ja,
alltså en som ser till att alla andra dricker sig redlösa.
Ja, för det är det han bidrar med. Han bidrar ju med redlöshet. Alltså, han är ociviliserad. Alltså, festen ska få en dos av ovärdighet, så måste Andy Carroll finnas med.
Absolut. Alltså, mer ju så här en tillåtelse till alla andra också, freaka. Men så, det här kanske en del inte kommer att gilla jättemycket. Så.
Mm.
Men jag har faktiskt bjudit in Robbie Savage också.
Du har gjort det.
Och hans främsta uppgift kommer ju vara att håna, du vet, alla rookies. Så de redan här börjar jobba bort sig med spriten.
Ja, men det är väl rimligt ändå. Det kan jag gå med på.
Det var typ mina i det rummet och så. Vilka vill du såhär lägga
jag
till?
Alltså jag har ju satsat på en genuin, alltså ett genuint ölhävargäng. Alltså en Englands maffia i det här rummet. Aha. Lite mer.
Ja.
Och då har jag tänkt Adam Johnson också. Jag tror att han är en festare.
Men det är ju för att du tänker ju att
också.
Absolut, och jag tänker att du tänker också att han ingår i den här Joe Hart.
Jo, precis, vi har ju legendariska bilder på Joe Hart och Adam Johnson och Gareth Barry som drar till St. Andrews och festar i Skottland tillsammans med ett gäng klienter.
Kändes inte Gareth Barry lite som så här, den som inte borde ha varit där? Alltså finett fel.
Ja, precis, han var ju 10 år äldre än alla andra.
Ja.
Men sen så tror jag även att Kevin Nolan gör sig bra i det här rummet.
Ja, den absolut. Och då till
Jag tror ju att, alltså även om, för jag minns ju den här berättelsen om Andy Carroll när han skulle bo hemma hos Kevin Nolan. Jag tror ju att även om Kevin Nolan har kids och en fru och sådär, så är han ju inte, han är ju inte oäven när det gäller att häva.
Nej men eller hur, och då tänker jag liksom, om jag har tagit in Andy Carroll i rummet, kan det vara bra Kevin Nolan
Ja.
där som håller lite koll på Carroll?
Ja, precis. Men han ger gärna bärs till de som är inte riktigt är nog fulla heller.
Ja,
Och du
men
vet,
kan man säga, ja.
inte den som, alltså även om han har fru, så släpper han gärna till också.
Absolut, men kan man ändå så här säga det till Kevin innan så här att om du ska vara i det här rummet, alltså då vill du väl se någon kycklingdans?
Börjar ju fyllan bli allt mer uppenbar. Alltså det börjar bre ut sig en dimma på övervåningen här.
Får jag bara säga först, jag tror jag måste ha en kisspaus efter rotundan.
Och här, alltså när vi går till rotundan och flyttar vi, nu har ju den här middagsborden har ju tagits bort. Så
Ja.
det stora rummet där det tidigare serverades en middag, det är helt tomt. Och in dit leder nu, alltså går vi in i rotundan. Och där spelar ju då en DJ lite blandad musik. Och man kan väl säga att det röjs här liksom natten lång från 22:30 och framåt.
Ja.
Golvet ser ju mestadels ut som liksom en trängre köttmarknad. Lite som en fredag på Värmlands, för er som har studerat i Uppsala.
Ja.
Eller som bara rotundan på Corona kanske, för er som är från Umeå. Och för er som är från Stockholm så har jag ingen metafor. Och här finns det ju en stor risk då för att diverse tjejer kommer besudlas. Men några frågor att fundera på det här, Oskar. Det har ju varit, alltså, vem uppmanar till dance battle här? Vilka deltar i den? Och vem försöker impa genom breakdance? Vem försöker tvångla upp första bästa brud? Det är de tre frågorna egentligen på det här segmentet.
Absolut, jag har försökt måla upp ett litet scenario här, så jag tror jag börjar från början egentligen då dansgolvet är helt tomt.
Då är klockan
För
20,
jag...
kanske.
Ja, absolut. Men vi kan ju säga att rent allmänt så kanske det här är ett rum som kommer först äntras av lite mer yngre förmågor. Alltså du vet, en Gareth Barry känns lite vilsen här till en början. Och en stel Steven Gerrard kommer inte vara den som...
Men Steven Gerrard har ju en jävligt oklar roll på den här festen. Ja, vi
Absolut.
ska honom
Men
sist.
i alla fall, du vet, ungdomarna, de har ju ändå så här bra koll på dans och musik och du vet, de har en hög testosteronhalt också så här, så de ser liksom dansgolvet som deras på något sätt ställe att hänga på. Så jag tänker att den som öppnar dansgolvet, det är ju ännu en Arsenal-spelare då. Då tänker jag det är Emanuel Frimpong.
Jag att han står gärna han har ganska tunn klädsel. Alltså.
Han har tung klädsel, alltså det, han har ju helt kort, han har ju gått overboard med alla halsband och liknande. Det är för mycket dench.
Ja. Jag kan tänka mig att han glider in med linne och liksom shorts, trots att det är en oktoberkväll liksom.
Absolut, och bling bling i överflöd. Men i alla fall, alltså jag kan tänka mig i alla fall att han får med sig, du vet, ett par Arsenal-spelare som Oxlade Chamberlain och alltså lite otippat för att med sig Carl Jenkinson också på dansgolvet. Ja men du vet såhär, han vet ju på något sätt att det här är hans chans.
Ja, precis. Och
För
Karl
alltså,
är
så...
ju lite av en ryggsäck i sådana här sammanhang också.
Absolut. Och jag tror också att han tänker att hans sociala skills är inte så supervassa. Så om man ska hooka upp det under kvällen, då kommer man behöva komma igång lite på dansgolvet egentligen. Men i alla fall, efter du vet de tre satte igång dansgolvet så tror jag en efter en hakar på och så. Du vet Danny Welbeck, Kyle Walker, Danny Rose och Holby och liknande. Du vet, det blir fler och fler. Och plötsligt, du vet, känns det inte så värst skumt att köra ICA-vagnen och brandsläckaren och alla de andra klassiska så här, dansmosen.
Precis, för jag känner ju här också att alltså en dansk gör sig ju bra på sådana här ställen. Och Christian Eriksen är ju en kille med mjuka höfter.
Ja.
Han kommer nog inte ha svårt att ragga upp en brud på dansgolvet, så som han har
Nej, men
på sista tiden.
det är faktiskt möjligt nu då du säger det.
Sen tror jag att du har glömt ett gäng här, som jag tycker är uppenbart är tidiga på dansgolvet. Jag har ju
Ja,
dragit mina kulturella generaliseringar tidigare.
berätta.
Och jag väljer här att fortsätta på den biten. Brasse-gänget med David Luiz, Paulinho, Rafael, Fernandinho, Ramirez, Oscar och Coutinho. Alltså det är ett busigt gäng, Oscar. De är ju
Ja.
snabba in på dansgolvet.
Absolut, framförallt tror jag David Luiz liksom sådär. Jag är inte riktigt lika säker på Paulinho och så.
Jo, men Paulinho där, det är ju snarare Ramirez kanske i så fall.
Ja.
Men jag kommer till Ramirez senare i programmet. Men jag tror att hela det här gänget egentligen hänger ihop, förutom möjligtvis Fernandinho. Paulinho är mer festlig än vad du tror, även om han är en robust tvåvägsspelare utan större finess på planen. Så jag tror att han är helt festlig alltså.
Du tänker ändå så utanför planen så kan Paulinho...
Jag såg ju honom krama sig med David Luiz i lördag, så jag såg någonting i den blicken.
Ja. Ja, men det är möjligt. Och framförallt om Luiz går upp då, liksom, så här, då kommer ju Paulinho haka på. Men sen, det blir väl samma där också, att Västafrika-gänget också med Adebayori.
Men har inte de lite mer, alltså, någon slags chill-faktor över deras gäng också? Alltså, de skulle lika gärna kunna sitta i whiskyrummet som vi kommer till senare.
Det kan de göra, men de kan också dra några snabba, du vet, så här sköna moves på dansgolvet. Det är kanske inte de som direkt bara går in och raggar där, utan bara kör några snabba moves och hänger.
Precis.
Men jag tänker i alla fall vidare då, liksom så här, efter ett par låtar så, ja men det, som sagt, stämningen börjar komma upp där. Det är ett normalt dansgolv nu. Då dyker ett välbekant ansikte upp i danslokalen.
Okej.
Podolska rör sig från köket, ändå med så här dansgolvet med en otrolig swagger.
Ja, okej.
Och väl där så tänker jag att han skriker på rätt vis i engelska: "Dance battle!"
Okej.
Och då dyker Rio Ferdinand upp. För han har ju tidigare under middagen, han har skrutit lite om sina dansfärdigheter. Så han kollar runt lite och utmanar alla. Men till en början så det verkar som inte att det är någon som är jättevillig att ställa upp och så. Men DJ'n, han sätter plötsligt på Beast Boys Intergalactic.
Okay.
Och i periferin ser alla hur en lång gänglig spelare i slow motion tar sig in mot cirkeln som bildas runt Rio. Och det är Peter Crouch.
Så om det är någon som ska trasha den här tävlingen så är det ju Niklas Bentner. Han kommer i sin besvikelse över att ha tappat bort en tjej på dansgolvet och över att de andra blir lierat, så kommer han bara gå in och, du vet, så vara otrevlig.
Ja, men det är så här halvjucka bakom Crouch hela tiden. Ja, jätteotrevligt.
Sen tror jag också att Hatem Ben Arfa vill vara med i den här tävlingen.
Ja, men det kan jag tänka mig liksom så här, att han har liksom så att han ville visa upp sig, för han har säkert tränat hemma framför spegeln, så här små kvicka rörelser.
Sen får jag också en bild av att när lite senare på kvällen, när Jermaine Pennant dyker upp oinbjuden, så kommer alla skrika på dansgolvet: "Pennant, Pennant, Pennant." Och sen blir han tvungen att dra upp, du vet, sina gamla så här 19-års moves från Arsenal liksom.
Men jag tänker, du vet, så här, samtidigt som det är danstävling och så, du vet, det händer ju andra saker också här i rutorna.
Ja.
Jag tänker mig att 15-kvartetten, du vet, med Osvaldo, Rodriguez, Ramirez och Lallana har börjat gå på en så aggressiv raggningsoffensiv.
Okej.
Okay. Ja, men du vet, så här, två och två glider de in i olika, så här, alla möjliga olika tjejcirklar. Kan du se det framför dig ändå?
Ja, jag ser dock inte hur Gaston Ramirez ska lyckas på den fronten.
Men han har ju med sig Osvaldo, alltså, som har så här brutalt självförtroende här.
Jo, det har han ju.
Så han har, alltså, och Rodriguez och Lallana liksom, de är väl mer på samma liksom nivå, känns som.
Ja, det är sant. Men här kan jag tänka mig också att Bentner och Carroll börjar bonda lite igen på dansgolvet. Eller om vi talade tidigare om, vad heter det, maffian med tofs. Alltså, ja. Chico och Jonas, de kan vara ganska gånger, de kan köra ganska hårt på en köttmarknad, tänker jag.
Absolut, och jag tror verkligen så här, de som är mest aggressiva, de kommer bara nicka till varandra och gå ihop egentligen. Jag tror inte att det är så mycket så här att de tävlar mot varandra, utan de ser mer så här: nu styr vi.
Precis, Raheem Sterling lever väl vass på brudarna.
Tror det.
Jo, men alltså, ja, nu går vi in på lite mer tragiskt del. Alltså, han har blivit dömd för diverse, eller så här, misstänkt för diverse tilltag vad gäller tjejer.
Okay.
Så att han lär väl vara där och besudla. Det är nästan ingenting att skratta åt egentligen. Det är ju hemskt givetvis.
På tal om sånt lite så här, jag får en känsla av att aggressiva så kommer så här, Berbato vara. Han kommer viska så här snuskiga förslag som keep calm and give me your pussy. Det är tjej efter tjej.
Nej, men kan inte han vara så här, den som bjuder på sig själv också på dansgolvet? Han vill inte ha de som inte släpper till direkt om skit där ni, så då står han bara och skrattar med sina polare. Han har någon sorts uppbackning från så här, någon.
Absolut, men han är ju samtidigt den som viskar de här sakerna.
Det är sant. Sen så tror jag ju att den som misslyckas mest på dansgolvet, det är ju Edin Seko, för han blir så här gladlynt och full. Han står bara tomvevar, du vet, på dansgolvet, för att han är så glad att vara inkluderad ens på festen.
Så han har tappat egentligen så här målet egentligen. Han har inget fokus egentligen.
Nej, han är bara i ett euforiskt tillstånd.
Mm.
Och Kjellvi springer runt bara på uppe på scen med sin glasögonomsgest. Så han är ju också ute i slutet egentligen.
Ja, men Kjellvi, alltså där får jag ändå tanke att han skulle kunna vara ganska så här vass med brudarna på något sätt.
Tror du det?
Ja, jag får en känslan av att han kan vara ganska vågad. Du vet, på fotbollsplanen ser man ändå han sprayar passningar hit och dit egentligen. Men även fast det, jo, men du vet, efter den här Liverpool-matchen tänkte man att ja, men nu kanske han borde ha lite så här sargat självförtroende för att han gjorde lite så här konstiga saker och så.
Mm.
Men jag tycker ändå man märkte direkt efteråt så här matchen att han vågar slå fortfarande passningarna.
Ja, han har väl inte så mycket van när han har dålig spelförståelse.
Nej, men exakt. Så jag tänker liksom, om han jobbar för någon tjej, då kommer han ju fortsätta.
Ja, det är sant. Jag är inte så säker på att den där teorin, alltså att den där kopplingen går att dra direkt mellan fotbollskompetens och brudkompetens. Men visst, jag kan köpa det till viss del.
Absolut, men jag tänkte bara komma tillbaka till det där Berbatov. För jag tror till slut så blir visningen för mycket, så jag tror ändå han blir en av de första som får lämna festen, Kalle.
Precis. Då kliver vi, alltså vi har ju inte lämnat det här dansgolvet helt och hållet.
Nej, det finns väl lite bakgrunden kan man säga.
Precis. Men vi väljer att förflytta vårt fokus nu till vardagsrummet och sovrummet som alltså finns efter köket som var till höger från trappan.
Ja.
Och som sagt då, egentligen till köket finns då ett vardagsrum med öppen spis, lite sköna fåtöljer och någon soffa då. Och här bjuds det frisk på whisky och konjak, vilket främjar lite djupare meningsutbyte mellan vissa spelare. Och kanske ger upphov till nostalgikänsla hos andra då.
Mm.
Och det är frågan, Oskar. Alltså, vem fastnar alltså, i det här rummet orimligt länge? Och vem blir så här skönt whiskyfull och börjar så här bröla och sjunga? Var uppstår det bromance? För det finns ju en uppenbar bromance-faktor i det här rummet. Du vet så här två kanske spelare som har bråkat. Du vet så här Torres och Vertonghen. De dricker lite whisky och kommer i form. Och så helt plötsligt börjar de så här bara, ah, fan vad onödigt det var med att vara taskig, du vet. Du är en bra försvarare egentligen. Du vet sådär.
Den har faktiskt inte ens tänkt på den här försoningsfaktorn.
Jag tror att försoningen ligger nära till hands i det här rummet.
Tror du till och med sådana som Suarez Evra kan?
Nej, nej. Inte Terry och Ferdinand är ju lite för långsint för det där.
Ja.
Och, eller långsint, det kanske är rätt egentligen.
Absolut, de är ju mer så här, rent så här, alltså där förstår man att de är mer långsint. För Tången Torres är ju bara löjligt. Och där kan jag tänka mig att en kram är närmare.
Den är på sin plats.
Mm. Men jag har väl tänkt så här, alltså så här, det här är ju en... Vi kan ju säga så här att det är en tanke. Jag tror att den är lite långsökt. Mm. Vi kan leka med tanken ändå.
Ja.
Att det är en av myssofforna har så David Moberg Karlsson hamnat. Och han har ju hamnat lite i en drömsits. Han sitter så här bredvid Frank Lampard i en slags mentor-elev-konversation. Ja, men du vet som det man kan hamna ibland. Liksom,
men
en
fan,
som har väldigt mycket...
vill Frank Lampard ska vara inför den rollen?
Nej, men han har blivit full nu, Frank Lampard. Okay. Så han är bara glad att någon lyssnar på honom.
Okay.
Och du vet så här, just när David tänker att så här, det här kan inte bli så mycket bättre. Då vandrar Steven Gerrard förbi. Så nu sitter han alltså inklämd mellan Gerrard och Lampard. Som båda, du vet, efter en långsam start på kvällen, nu börjar öppna upp sig.
Mm.
Det är uppslutna. Du vet, det är känslomässiga.
Mm.
Berättar hur mycket de älskar sina klubbar och landslaget och varandra.
Varandra till och med också.
Ja. Och Moby Karlsson, du vet, han sitter tyst och absorberar denna once in a lifetime-upplevelse.
Ja, den är långsökt. Den är spännande rent intuitivt. Så
Men
jag köper den.
men du kan ändå förstå liksom det här också, så att en som har erfarenhet, alltså den är glad att berätta något för så unga och energifulla som verkligen så här ser upp till en. För jag menar, att säga att vi skulle sätta en lite mer rutinerad Wayne Rooney bredvid så här Frank Lampard. Alltså han är inte lika imponerad av Frank Lampard och
nej,
det han har upplevt.
Sant.
Men en David Moberg Karlsson, du vet, han har de här stora anime-ögonen.
Men alltså, tror du verkligen att alltså Frank Lampard går igång på det här? För jag kan ju tänka mig att det finns andra erfarna spelare som får gå igång på att få vara, för att få köra en föreläsning liksom, om hur duktig han är.
Men jag tror faktiskt det. Alltså det är därför jag tänkte Frank Lampard också. För han är inte alltid den som snackar mycket under middagar och sen då festen är lite igång och så.
Mm.
Men jag kan verkligen tänka mig, då han har fått i sig lite alkohol, så känner han, då kommer han till det här tillståndet att han tänker, fan vad kul det skulle kunna vara att få prata av sig lite.
Ja, kanske.
Så jag tänker liksom att det här är ett rum där han verkligen så här dyker igång och går igång i gamla stories. Och får han då dessutom så här Steven Gerrard bredvid sig, du vet, de kan riffa av varandra.
Ja, det är sant. Det är lite smutsigt, men ja, det är ingen dum idé. Jag tänker ju här att det här rummet annars kan bli ganska segregerat, alltså lagsegregerat.
Ja.
Alltså att det finns ett ganska självklart United-häng och ett Chelsea-häng i det här området.
Ja.
Alltså att Ivanovic, Lampard, Terry Cole, de är ändå inte så sugna på rotunda, de här grabbarna.
Nej, men så här, då man har kommit till det här stadiet, har man inte kommit över, är inte då man också kommer till de här liksom, man är över landsgränser, man går över klubbgränser, att det är också ett rum där man kan, som du sa tidigare, försonas lite.
Ja. Jo, kanske. Jag tror ju dock att gamla United-spelare gärna söker sig. Så här, John O'Shea vill ju så jävla gärna hänga med Giggs och Carrick, tror jag.
Det kan jag tänka mig.
Men även sån som Leon Osman, som sagt, det kan ju vara så, han kan ju vilja så här umgås med lite United-spelare, för han känner ju att vinnarna så är och vinkar åt rätt håll för honom nu.
Ja.
Han är ju på väg i rätt riktning, Oscar. Och han inbillar sig att en plats i United är inte så långt borta nu när Fellaini håller på att misslyckas.
Så du tror alltså Osman har en tanke på att han kan dyka in i United?
Jag har en tanke om att han tror att han är nästan uppe i den nivån. Att han känner sig, du vet, så här Premier League-rutinerad. Så bara, men, du vet, han tror att han kan gå in i ett rum och alla kommer säga tja, Leon, liksom.
Så du menar att han kommer hänga ändå lite med Fellaini under kvällen för att kunna få tillgång till de här United-lirarna?
Precis. Jag tror även att Huddleston kommer ikläda sig i den här rollen. Men jag tror att det är för att han passar så bra i whiskyrummet också, alltså i vardagsrummet.
Ja, men jag sa ju tidigare kanske att jag skulle komma till Rufrisk under programmet. Jag tänker ju att han sitter ensam i en fåtölj, Kalle. Ja, men du vet, han tittar bitter ut över så här folkmassan och han ser ganska mycket kärlek. Men han känner ju också en så här viss saknad.
Okay.
Du vet, en så här viss saknad efter Alexander Leb och Fabregas. Så han tar fram...
Han känner alienerad liksom. Han är en som känner sig helt utanför festen.
Absolut, så han tar ju fram så här mobilen och fyller ringer den. Och han får en fantastisk respons. Alltså du vet, båda de så önskar att de vore där och att det är så kul att höra från honom och liknande.
Det blir ett long distance call med tanke på att Klepo spelar i Sibirien nu för tiden. Tomsk.
Absolut, absolut. Men han kommer fram och han vet att om Rushiski ringer, då svarar jag.
Ja,
så är Rushiski efter samtalen, då blir han lite så tårögd.
Ja.
Och han kan som inte riktigt längre hålla sig, så
han... Men kan han bli nästa person som går till David Moberg Karlsson?
Nej, men nej, men Rushiski, jag tänker mig att han börjar bröla en så här sentimental tjeckisk folksång.
Ja, okej.
Och ingen lyssnar så här riktigt medvetet, utan sången blir lite mer som en bakgrundsmusik i rummet. Du vet, alltså en sentimental känsla sprids över rummet med Rushiskis brölande.
Om oinbjudna gäster, och jag tror ju här att, alltså, vi har tre killar som den här oktoberkvällen, i kalla oktoberkvällen i Sverige, kommer inglidande med sjaskiga jeans, en sjaskig kavaj, en uppknäppt vit skjorta och en cigarr i vardera hand. Det här pratar inte mindre om, vi pratar om Ledley King, Jermaine Pennant och Stanley. Och de sitter ju här i varsin fåtölj, Oskar. För de hade ju, det var ju 10 år sedan, var de ju kunga på dansgolvet. Varje person.
Sitter de bittra här också egentligen?
Att nej, de är ganska glada.
De är ganska glada. Okay.
Och de sitter där med varsin whisky eller pennant, dricker ju max en Jack Daniels kanske. Mm. Och ja, men du vet så här, de har den här lite chaskiga utstyrseln liksom. Rutinerad ja. Utstyrseln. Och Ledley, han blir ju allt fullare ju mer kvällen går, känner jag.
Ja.
Och han vill ju gärna beta av några hej till så här, Steven Gerrard, Frank Lampard, det så här, gamla Englandsbolare. Medan Jeremy Pennant egentligen bara skulle kunna sitta för sig själv i en fåtölj och vara full. Och Giovanni kanske försöker inkludera sig själv med det övriga brasilianska gänget, men blir så här lite halvt utstött på grund av åldersfaktorn då.
Alltså jag tror också att det kan finnas någonting där. Jag googlade nyss på så här Ledley King drunk och så. Och,
det finns ju några groteska bilder där.
Det finns ju några...
Han ser ut som en dinosaurie till och med. Han ser ut som dinosaurie på någon bild.
Ja, men han har tappat lite... lite det här medvetandet.
Ja,
alltså i det tillståndet är ju inte handen som går fram och gör en smidig replik till en så vacker modell.
Ja.
Men alltså det är ungefär det. Sen tänker jag som en liten bubblare i rummet. Alltså då timmarna bara blir lite mer sena.
Ja.
Då tänker jag att Mark Noble sitter där ensam och scrollar I Forever Blowing Bubbles.
Vi hoppar vidare till, det finns ju ett sista rum egentligen.
Ja.
Här är ju bättre att vara lite mer kreativ. Det är ju det berömda sovrummet och längst in. Och här kan ju egentligen lite vad som helst hända. För här finns det diverse undangömda alkohol. Och det finns både möjligheter här för den uppenbara grejen, det vill säga att någon får ligga här.
Ja.
Men det finns ju även möjligheten att två killar går in här för lite deep talk.
Ja.
Att du vet såhär, någon lastar sina problem med brudar på en polare. Ah. Eller att någon går in här tillsammans med en annan för att reloada och ta en shot tillsammans och säga ett par allvarliga ord liksom.
Aha.
Så jag tänker här att du får, om du har något scenario så får du gärna lasta på det alltså.
Alltså jag har ett scenario.
Mm.
Det kan vara i David Moberg-klass. Men jag har tänkt att den japanska trion, du vet, Kagawa, Yoshida och Ryo.
Ja.
Alla de är lite så överväldiga av festen.
Okej.
Okay. Nej men du vet, det är högljutt och du vet, på vissa ställen finns den där engelska aggressiviteten i luften.
Ja.
Det behöver som hitta ett litet safe place. Så det glider in i sovrummet och det andas, du vet, äntligen liksom så här kan de så här ta det lugnt.
Mm.
Så du funderar lite så här och pratar med varandra, hur ska de någonsin kunna komma in i det, du vet, den här skumma kulturen som finns här i England.
Ja.
Och i ögonbrån säger Yoshida en single malt whisky.
Ja.
Lafroid.
Ja.
Så han får en idé här.
Ja.
Så här, för att smälta in bättre med det andra,
ja,
så inser han att det måste nog svina lite.
Ja.
Så flaskan börjar skickas runt mellan de här tre och du vet, stämningen blir godare och godare för i klunk.
Ja.
Du vet, de börjar leka samurajer på sängen och släpa varandra i ansiktet. På så här klassisk japansk humor sätt egentligen. Och jag menar för Ryo, du vet, han har ju aldrig duckit tidigare. Så han är ju någon slags inne magisk tillstånd.
Okej.
Okay. Så när han kom ut från sovrummet, du vet, då är du riktigt packad.
Ja.
Och Ryo, han hinner inte ta många steg innan han känner att en spya på G.
Okej.
Så utan att liksom tänka för mycket så drar han en panikspya till vänster om sig.
Ja.
Och där sitter Arnautovic och limmar på en brud.
Vi har ju några övriga frågor att ta tag i.
Ja.
Som jag har bett dig bearbeta under veckans gång.
Ska vi bara ta dem liksom så här en för en och...
Precis.
Jag kan beta av mina först och betar du av dina.
Precis, men jag kan börja med frågorna då.
Ja.
Och det är ju, vi har varit inne på det lite tidigare under podden. Och det är ju frågan egentligen vem som är kvällens ryggsäck.
Och då tänker jag Stuart Downing inte går att bli av med.
Nej, det är sant.
Han kommer vara helt omöjlig, Kalle. Alltså du vet, man har så jävla många bra raggningsmöjligheter. Och så dyker Stuart bakom en. Come on Oscar, let's go to the dance floor.
Ja, Ja, jag tror ju att John O'Shea kommer vara en jobbig ryggsäck för många United-spelare också. För Sir
Absolut.
Ryan Giggs vill ju bara ha en trevlig kväll med whisken.
Ja, men absolut, men han ingår väl lite i det här Downing-grejen och så, att de vill som bara trevligt och hänga lite egentligen.
Sen tror jag även på samma sätt att Tom Cleverley kommer vara jobbig att bli av med.
Ja.
För han vill ju hänga med de här engelska poppiskillarna. Han kommer ju vara som en igel på Joe Hart.
Ja, men jag förstår vad du tänker faktiskt här. Men så här, vid första anblick kan man tänka att Cleverley, han ser väl ganska cool ut och allt sånt där.
Han ser ut som en fjant.
Ja, men alltså han, nej, men jag tror så här, om man går på fjantutseendet, då tänker jag ändå så att Carl Jenkinson. Men han har ju redan pratat om att han kommer bli ryggsäck.
Ja. Sen tror jag ju även, du vet att Dwight Gale har ju blivit inbjuden på festen för sin prislapp. Han ser ut
Ja.
som lite av en fjant. Jag tror att han kan bli en ryggsäck också för många.
Absolut,
Du vet,
absolut.
han är ingen uppenbar spelare att hänga med. Alla Crystal Palace-spelarna är ju inte inbjudna egentligen.
Men jag har bjudit in alla, så för där blir det inget problem.
Ja, okej.
Men jag tror för dem blir det också svårare. Alltså så att nykomlingarna, de känner inte lika många.
Nej.
Så där blir det lättare att de ändå hänger med varandra och försöker haka på bästa möjliga, eller första möjliga egentligen konversation. Så jag tror att det är så att man vill inte riktigt hamna i en konversation med någon från nykomlingarna.
Precis, det är sant. Sen så har ju frågat dig också vem som blir festens tråkmån som bara håller på att skicka sms till sin brud där hemma.
Alltså det första namnet som kom upp, och då måste jag nog gå på den spontana känslan, det är nog Gareth Barry, att han glider iväg varje halvtimme, du vet, för att informera sin fru att läget är OK.
Ja, jag tror ju även att Koscielny kommer göra samma sak.
Tror du det verkligen?
Ja, det tror jag.
För han kan inte riktigt se det i Koscielny alltså.
Även Aaron Ramsey tror jag har kärat ner sig obegripligt mycket i någon tjej faktiskt på sista tiden.
Fast han är ändå ganska poppis, och jag tror att han får inte, alltså jag tror att de så här hånar honom för mycket. De här Oxlade Chamberlain och Frimpong och alla de där. Jag tror inte han kommer undan med att säga smsa för mycket.
Nej, kanske. Sen är det ju då frågan vem som får karatefyllan.
Men det här tänker jag ju kalla att det är många som kommer få en karatefylla.
Ja. Alltså det
Men jag
finns en
kan...
ganska stor våldsmentaliteten är ganska stark tror jag, etablerad i Premier League då liksom.
Absolut, så jag tror att som sagt många får en karatefylla, men jag tänker inte att Raheem Sterling kommer få det tufft alltså.
Ja. Det är sant. Jag har ju även tagit in Sabaleta här. För han, du gör ju
Då måste du ha en bra
han går
motivering
ju,
här.
han, ja, men, du har ju sett honom på plan. Han går ju mer än gärna bärsärk på allt och alla.
Ja.
Och har lätt att irritera sig på saker och ting och domslut som går emot honom. Och, alltså skulle Niklas Mente nagga en brud framför ögonen på honom, då är det ju fight. Jag tror även att Phil Jones kommer vara svår att tampas med i den här kategorin. Han får Phil Jones i sig bara några öl för mycket, vet du. Det behöver inte ens vara sprit, utan bara några öl blir lite för full och liksom oregerlig. Då är karatefyllan inte långt borta.
Alltså du har superbra motivering här. Alltså så här, jag tycker både Sabaleta och Filions är klockrena där egentligen. Är det någonting i ögonen man kan se egentligen, det aggressiva?
Precis. Sen kvällens oskönaste också. Alltså den personen som inte sprider glädje utan allmänt negativt inställd. Har en självgod aura egentligen. Som går runt med hela festen.
Jag som är oskönast.
Jag har ju några kandidater här.
Ja, droppa dina.
Jag tror att Samir Nasri inte kommer bidra till en förhöjd glädjestämning.
Nej.
Han
Men tänker
bränt sina broar lite överallt också. Har är ganska självgod. Har
Ja.
bokat mycket i franska landslaget. Jag tror att han inte är den gladaste på festen.
Nej, går den här lite in i den där objudna gästen egentligen?
Ja, lite. Jag har även tagit upp Jeddy Nack från Crystal Palace. Bara för att han är lite självgod för att han tror att han har varit så himla bra de senaste matcherna med Crystal Palace.
Okej, okay, så han glider
Jag
runt
tror
med
att...
någon sån här stjärnstatus
Ja,
aura.
precis. Och detsamma gäller egentligen Mitchu. som tror att han är mycket bättre än alla andra i Swansea. Du vet så här, går runt gärna till så här, de bästa spelarna i alla lag, du vet så här, Aguero, och försöker liksom så här, bonda, men det går ganska dåligt tror jag.
Men alltså jag tror till och med där, Kalle, att han förväntar sig att de ska komma fram till honom.
Ja, precis.
Jag tror till och med att det är så pass. Jag tror inte att Mitchu heller är den som går fram. Jag tror att han förväntar sig att de här största spelarna verkligen ska gå fram och lite... berätta deras kärlek till honom. Vad säger du?
Han har lite Berbatov i sig egentligen.
Ja, lite. Lite. Samtidigt som han...
Hår geni.
Absolut, men han jobbar lite hårdare ändå.
Mm.
Det kan ändå vara så att han kan jobba sig in på festen. Från att... Nej.
Yes. Då är frågan vilken av spelarna som får sitt livskväll egentligen.
Alltså den här är ju svår egentligen. Alltså om man bara skulle gå form, på form liksom i Premier League, så skulle man ju tänka att Aaron Ramsey har ju inte satt en fot snett egentligen. Så det är... Om det skulle vara en fest imorgon, känns det som att det är så mycket positiva influenser just nu i hans liv.
Mm.
Men annars har jag bara en känsla att José Enrique kommer att ha en kväll där allt funkar.
Ja, det är möjligt.
Du vet, han kommer glida ut på morgonen från sommarrummet med armarna runt två modeller, Kalle.
Ja, kanske.
Han har skårat stort.
Okay. Jag tror ju som sagt bara att ger man bara en inbjudan till Jordan Henderson. Så kommer hans glädje av att vara inkluderad kommer att överstiga alla andras sammanlagt. Här har vi då frågan om vem som är den jobbiga, objudna gästen som ingen vill ha på plats.
Ja.
Och samtidigt då, vem som crashar festen klockan 3 på morgonen aspackad. Ni vet, ni som har sett Project X, ni kan tänka på han som glider runt med flamethrower i slutet på programmet, eller i slutet av filmen. För att han har fått sin ecstasy snodd. Så kommer han in med flamethrower och sprayar ner hela området. Lite så.
Absolut. Men jag tänker så här, första objudna gästen som kommer ändå ganska tidigt på kvällen.
Mm.
Det är ju att... alltså stämningen blir lite konstig då Adebayor öppnar dörren.
Du tror det?
Ja, men det går inte att komma ifrån. För han möts först av lite så Arsenal-lirare. Ja. Och sen så lite City-människor. Och, de tittar på varandra. Och Adebayor är ju stort som att de är bästa vänner. Och, och de andra känner väl att nej, inte riktigt än och så.
Nej, precis.
Så jag tror just där vid 10-tiden så kan det bli lite obekvämt om han dyker upp.
Mm. Det är sant.
Sen tänker jag så att den som kraschar festen då klockan 3.
Mm.
Då tänker jag att allt börjar med att Kevin Nolan skickar iväg ett sms. Du vet, fet fest hos Oskar Öberg, glid förbi.
Okay.
Så vid 3-tiden, då allspackad, dyker han upp. Joey Barton.
Okay.
Så väl inne där utmanar han alla på en fight, och han hinner väl locka Kun Aguero innan hela City-truppen, du vet, ledda av Zabaleta, kastar ut honom.
Jag tänkte mig ju också att vid sidan om festen, ja, har ju två personer fått reda på att du håller en fest.
Ja.
Alltså ryktet sprider sig snabbt på Facebook och dylikt.
Ja.
Och vid sidan om på ett café sitter två herrar och planerar en hämnd gentemot ganska många här. De har en gemensam historia. Och de har gemensamma fiender där inne. Så på det här caféet, de tar en pizza. En av mannen är från Italien då.
Okay.
Den andra är irländsk. De kliver in på festen och alla bara står och gapar. Det är givetvis Paolo Di Canio och Roy Keane som står där. Alla Sunderlands spelare bävar ju för den här situationen. United spelare Carrie kan stå och kissa på sig i törn.
Det ska bli jättekonstigt.
Ja.
Ja, men då skulle ju till och med jag som så här festarrangör känna att nej. Jag skulle bli orolig då egentligen, Kalle.
Ja, för Paolo Di Canio, han har ju gött på sig. Alltså grejen är så här att egentligen börjar det med att Paolo Di Canio ringer ett samtal med Roy Keane. För han känner att han är den enda som har varit i Sunderland Manager.
Ja.
Har tagit lite distans från den här moderna fotbollen och hela den generationen, du vet, och allting. Han har ju kritiserat United för hittepåmetoder och... Sen han stack därifrån, att det blir så soft stämning där och sådana grejer.
Ja.
Så jag tänker att han göder liksom på kvarnen som han redan har börjat mala där. Alltså Paolo Di Canio. Och de som triggar igång varandra, du vet. Blir arga tillsammans.
Absolut, absolut. Och det är den här energin som du snackar om, Kalle. Att då den ena börjar liksom säga något så här argt, och dyker den andra in i den energin, och du vet, de
Precis.
taggar igång varandra.
Ja. Jag tror ju även om det vill se riktigt illa, om någon drar ett dåligt skämt om Erik Cantona, att han kan dyka upp också. Med just den här flamethrowern. Alltså, bränner ner huset, Oskar.
Ah, shit alltså. Inte alls kul, Kalle.
Nej, inte alls kul.
Nej, det känns som där tappar man ju festen. Kan det här vara samtidigt som Mark Noble sitter där ensam och sjunger Forever in Blowing Bubbles? Hur de vet det
Och Rosicka har gått på stoan för att börja spy. Men då återstår ju frågan här. Vi har ju inte behandlat det i dagens avsnitt. Alltså, var hamnar Marcus Rosenberg, Oskar?
Shit, Kalle. Men jag tänker tyvärr att han kommer ju tyvärr inte dyka upp på festen, Kalle.
Nej, okej.
Men jag tänker att han har fått fel adress, och han virrar runt lite så här skumma kvarter innan så här, han efter ett par timmar ger upp och sen fyller käka på Donken själv.
Ja, jag tänkte ju att han gick in och, du vet, så här, lite blygt klingade på dörren. Trots att festen var där, liksom, helt uppenbart. Och när ingen öppnar så går han.
Han har inte lätt för Marcus, alltså.
Sen är då frågan vem som, avslutande fråga, vem som börjar spy på toaletten innan klockan 24, där vi var inne lite grann på.
Absolut, och jag tänker så här, på samma sätt här som i karatefyllan, så är det ju många som kommer spy tidigare än 24. Men jag tänker ändå så här, spanjorerna har ju kört en ganska tung förfest.
Ja, jo, sangrian.
Absolut, och jag tänker liksom så här att Jesus Navas, han kommer inte kunna ta många steg liksom innan han behöver besöka toan.
Nej, jag tror ju också, trots hans imponerande hydda, att alltså Fellaini har ju mycket som har gått, alltså som har hänt i hans liv på sistone, och det har inte gått klockrent. Det är stor risk för att han tar, alltså, en shot för mycket.
Ja.
Och att han får kliva dit på spyan.
Ja, absolut, absolut. Jag
ja,
kan
men du
se
vet,
det.
Jag ser det framför mig. Vi har talat tidigare om så här, Leon Osman hänger på honom. Alltså, han kommer ju vara jävligt på honom, du vet. Så här. Och många gamla Everton-spelare kommer inte hysa så jävla mycket agg mot honom. Så de kommer, ja, men kom igen, Marouane!
Det kan vara
för oss blåa!
Absolut, och kan det här vara faktorn som sänker det? Att han är på två förfester.
Ja,
han börjar på Evertons bara för att han vill liksom vara där först i alla fall och säga hej till alla. Och då är liksom alla så glada att se honom, så han får dricka jävligt mycket sprit där.
Ja.
Och sen kommer han över till United då, och då blir det så välkomstdrink och allting egentligen.
Och sen kommer han träffa belgarna där på plats också, Hazard.
Ja, just det, Mirallas och alla dem.
Alltså, De Bruyne och så.
Mm.
Och då är det ett jävla hål igång där också.
Absolut, då öppnar de med tequila. Och sen står han bredvid Navas där i toaletten. Så vi har ju den här gången så här minskat ner lite på observationerna. Så vi drar väl bara vissa så här tankar som vi har haft från helgens matcher. Och den första var vi redan inne på, då vi snackade lite om mobilen. Att vi tyckte väl båda att Chelsea Spurs var en ganska intressant match. Och vi pratade då om att Eriksen var, att vi tyckte båda att han var en fantastisk playmaker. Men det fanns många intressanta saker från den här matchen. Jag gillade så här Sigurdssons, du vet, presslöpning på 1-0 målet. Du vet, han kommer perfekt där i boxen, och jag känner att så här, Sigurdsson har lite det här press i sig. Just att han kommer in i boxen med ganska bra timing.
Det var inte den klassiska Ljungberg-löpning det där. Det var ett Ljungberg-mål utan dess like.
Absolut, det blev mer Ljungberg. Första löpningen var lite med Perez, som han hade fått med sig bollen där och dragit lite så här snyggt. Men nu blev det att han
ramlade. Jag kommer in på ett resonemang som motsäger din Perez-teori här.
Absolut.
Och det
absolut.
Är ju att, alltså, Ola Andersson i studion,
ja.
Alltså, när han i samma, för de satt ju och hyllade Sigurdsson rättmätigt, ja, såklart, i paus. Och de kom ju in med begrepp som funktionell teknik, ingen, ja, spektakulär teknik.
Nej.
Löpstyrka,
ja.
Otroligt vass i de längre löpningarna. Och då fick det ju, då klingade det till i min hjärna, Oskar. Han är ju inte terränglöpare.
Nej. Men det håller jag inte med om, Kalle.
Nej, alltså det är ju, så är det ju inte riktigt. Han har ju den här tydliga rollen. Alltså, han är ju en rollspelare, Sigurdsson. Alltså, du kan ju inte ha fem Sigurdsson på ett mittfält.
Det kan du inte. Men han är som sagt, han har bra timing. Det hade även en Swansea också egentligen, att han hade bra timing i sina löpningar i boxen och så. Men sen tänkte jag också så här, vad mycket andra saker. Jag förfördes, du vet, av Dembeles sköna flow matchen igenom, som jag ofta gör det. Och sen Dembele, jag gillade Lampards, du vet, glidtacklingsrika andra halvlek. Alltså då han var nästan så här överallt med sina glidtacklingar. Och sen båda tyckte väl att det var kul att se Torres driv igen.
Ja, jo det var kul. Han fick lite väl mycket beröm, men han är ju, man märker ju fortfarande, du vet, den här situationen när han kom förbi Vertonghen, eller om det var då så,
det var ju tur. Det var ju tur, Kalle, det är såklart, men jag såg det också. Du
forward någonting, jag vet.
Ja, men verkligen, han sprang bara in egentligen, alltså i ditåt, så det var ingen bra dribbling.
Nej,
men det är just att han, jag tycker ändå så här, de engelska kommentatorerna som jag såg på den streamen, de sa ändå att han hade sin mojo tillbaka. Och till viss del kunde jag ändå känna att det fanns lite ändå liksom i den här gamla Torres.
Men jag kan ändå tänka mig också att det där är ju, alltså vi snackar ju om en insats på som var 30 minuter lång som var bra.
Absolut, det var
en
nisch.
Och de stunderna kan han ju fortfarande hitta, tänker jag ändå.
Men avsluta, det roligaste från den här matchen tyckte jag som sagt att få se ändå möta Oscar Hazard trion igen. Det tyckte jag var kul, och så andra halvlek var ju fantastiskt från Chelsea, tycker jag.
Jag håller med, absolut.
Sen när
man ska få ihop den där trion, jag tror att det slutar med att man måste ha Mata på en kant egentligen, för Oscar, han gör sig inte så bra på en kant, tycker jag.
Nej, men sen tycker jag att de kan få flytta lite fram och tillbaka. Men i alla fall, min så andra observation, det var väl egentligen, såg du något av West Brom United?
Ja, väldigt lite.
Men så här, hur mycket vet du egentligen om så här, deras fransos, du vet, den här Amalfitano?
Lite grann, kom från Marseille, va?
Ja, exakt.
Ganska klassisk wingerspelare typ.
Ja, han är väl utlånad nu också så här. Okay. Men så här, visste du att han kunde göra de här Cristiano Ronaldo genombrotten och så? Det var att avsluta likt en Bergkamp egentligen.
Nej, det hade jag ingen koll på.
Nej, men för du vet, jag såg det, hans solomål där.
Nej, jag såg inte det.
Det var ju ett sånt där mål som man sällan ser. Du vet, en spelare som bara flyter igenom ett par lagdelar. Och så avslutar med så här, du vet, så här, finta skott och sen bara en lite så här kylig Bergkamp-chip. Men sen bara allmänt så här, att jag fick en känsla också att West Brom kan bli ett av de här, du vet, formlagen de kommande veckorna, att de kan bli tunga att möta, Kalle.
Ja, jag tyckte det var intressant också på talet, den här Chelsea-Tottenham-matchen. Alltså, han ställde sig frågan, tror jag, i paus, tror jag var Ola. Han var ju mycket in dels på terränglöparspåret vad gäller Sigurdsson. Men sen var jag ju även inne på, han ställer sig frågan så här väldigt öppet så här. Alltså jag gillar Chelsea, jag gillar att Mata kommer in sent så här, men var är synken utan Mata? Och då det bekräftade lite grann, tyckte jag, det du sa. Alltså vi är inne på rätt spår här, Oskar. Vi har ju sett ett behov av Mata, och det är uppenbart att Ola har sett det också.
Absolut. Mm.
Och jag tycker att det bekräftar ännu mer den här grejen om att Mata måste spela helt enkelt.
Absolut, och det är ju, men det är, ja, alltså det var ju så, men det verkar ju som, du vet, vi snackade några avsnitt sen om att det var så personliga grejer, att Sessegnon inte fick spela under Decamio ett tag och blev sen så här. Men det känns som att Mata måste ha haft en lite dålig inställning på träning, eller han måste ha så haft någon argumentation med Mourinho där. Precis. Mourinho ville så här sätta ner foten, för jag menar, det verkar helt sjukt att inte starta med Mata annars.
Det kan ju vara så att han tycker bara att han är lite mätt, alltså lite lat, precis som du säger, att han väljer att bänka honom för att få igång honom på något sätt också. Ja. Det har ju Mourinho gjort förut ändå. Sen ställer jag lite öppet frågan, har du sett någonting av Viasat sändningar i år?
Ja, men det gör jag alltså typ inte. Jag har ju bara sett via typ Sky Sport och sånt.
För att de har introducerat ett nytt tema i deras sändning.
Berätta.
Och det är alltså målklubben.
Målklubben.
I en parallell studio utanför det vanliga så sitter Claes Andersson och Pontus Kåmark och visar mål. Och det är så patetiskt. Och du vet, senast här, när de klippte över till målstudion, så hör jag, tror jag, Niva som sitter och skrattar medan de kör sändningen. Ja, men det är så förnedrande på något sätt. Så att, under lite oklar roll där för fotbolls eller för målklubben där. Alltså är den verkligen välbehövlig? Fyller den någon funktion?
Nej, men är det inte bara ett koncept som de testar?
Ja, kanske. Men det känns lite som Bosse Pettersson sa det väldigt bra. Grabben där nere i hörnet, alltså Sladjan. Han blir väldigt utsatt där nere. Och samma sak är det med målklubben. De sitter i en väldigt utsatt och jobbig position.
Vad skulle vi göra för koncept, Kalle, om vi skulle starta något sådant sidoprojekt egentligen till en sån sändning?
Oklart. Har du
något? Nej, fan.
Jävligt oklart. Har ingen idé där spontant.
Nej, jag har fan ingen idé heller.
Sen har jag, jag är ju alltid lika imponerad av André Villas-Boas också. Men det gäller framförallt hans frisyr, Oskar.
Den är snygg.
Alltså den är så jävla på sin plats. Alltså jag finner egentligen bara en spelare i Premier League som alltid har en lika, alltså, kompakt och liksom välformad frisyr. Och det är ju Mikel Arteta.
Ja, absolut, absolut. Och det vet ju alla att Mikel Arteta har Premier Leagues mest perfekta frisyr.
Ja, för jag har ju länge undrat, och jag kompis undrat om han har alltså en peruk. Men det tror jag inte.
Nej.
Men alltså
Villas-Boas har ändå lite annan karaktär och så. Den så här flowar lite mer.
Alltså det är en frisyr som har lite mer edge. Men samtidigt så är den så här fast matchenerad, trots att han går upp i väldigt så här högljudda eller stora gester och så. Men jag kan bara reflektera till mitt eget hår. Mitt hår hade ju varit sabbat genom efter första halvlek liksom.
Absolut, men kan det vara så att så här, han har väldigt så här krulligt hår egentligen. Så det är väldigt mycket vax i det hela som jag liksom hålls fast.
Ja, det kan det vara.
Men jag, så här, om jag skulle få välja då mellan Arteta och Villas-Boas, så skulle jag nog ta den där Villas-Boas frisyr
ändå. Ja, absolut, absolut.
Den har ju något flow som ändå så här, ger lite mer chill. Alltså Artetas, den är lite så här, alltså vet, nazi.
Det är lite tråkigare.
Ja, men den är lite för liksom så här perfekt på något sätt.
Ja, och lite glansig också.
Vadå, vilken frisyr skulle du helst ha egentligen om du fick välja helt fritt i Premier League?
Ja, men Villas-Boas ligger bra till. Den är inte helt olik min heller.
Nej.
Han har ett ganska bra flow i håret, lite matt look så där. Det skulle jag ändå köpa. Tycker det är bra.
Så här kolorgin eller sånt där, det är inte något som.
Nej.
Lockar.
Nej, den har mer av en så här pajasfaktor i sig, tycker jag, egentligen.
Vad tycker du om Rodriguez mittbena då?
Den tillför någonting.
Mm.
Men den är ju inte positiv för honom själv, utan det är ju mer lytisk komik egentligen. Samma sak som Berbatov, att han hade ett pannband där ett tag också. Det var lite oklart med tanke på att han hade väldigt kort hår.
Men det är det som är jobbigt för dem som bara får högre för hårfäste och så. Där de vill ha liksom någon slags så här längre frisyr. Det var ju Berbatov med sin mittbena blev konstig. Gervinius frisyr blev jättekonstig. Alltså det blir ju så här klurigt. Alltså jag tror man måste gå på som Berbatov har gjort nu, att man får nog köra kort och så.
Precis. Alltså man måste anpassa sig efter sina förutsättningar. Det är ju lite så. Din terränglöpare i Frank Lampard.
Alltså Kalle, alltså så här, nu känns det ju plötsligt som att det är väldigt många som ingår i den här terränglöpningsdefinitionen som du har skapat.
Oh.
Det känns som att du bara så här breddar ut den för varje avsnitt nu.
Oh.
Alltså så här, Sigurdsson började komma in i den på något sätt och nu Lampard in i den. Alltså så här, det kommer inte dröja många avsnitt innan Ötzil är lite av en terränglöpare.
Ja. Oh. Sen hade jag inte så mycket mer.
Det är så kul att den där kommentaren, sen har jag inte så mycket mer. Påminner den lite om, du vet, den här, har du sett i YouTube-klippet av såhär, Jerry talar spanska?
Fan vad förnedrande du. Oh my god!
You sang it earlier. And I got in arms. Then they lie down, man, and then they're gonna die young.
There you go, Pete. We're gonna die young, baby.
Gonna die young.
Come on. Does that make you want to fucking live and get like a Vespa and drive around Venice?